Välkommen till Äldreomsorgsnördarna, en podd om välfärdsteknik för äldreomsorgen.
Hej Mattias!
Hallå Linda!
Nu är vi tillbaka igen här på Hattstugan tillsammans med Jane.
Precis! Mm.
Och vi har ju spelat in ett avsnitt tidigare tillsammans med Jane och där man kan få veta lite mer om Hattstugan och de som bor här och även personal och anhöriga, hur hela konceptet fungerar och varför man har lyckats så bra på Hattstugan.
Precis.
Men idag ska vi prata lite om något helt annat när vi introducerar Jane här om en liten stund om ett projekt.
Precis, för vi slutade ju förra avsnittet som vi spelade in här med att nämna en bok. Och det ska vi beröra lite idag. Och också då det här utbytet med japanskt...
Kinoko Espoir, vi får fråga.
Så, det är tur du har det uppskrivet, för jag kommer inte ihåg det.
Nej.
Så det ska bli jätteintressant att höra vad Jane har att berätta om de här två sakerna idag.
Mm. Och välkommen hit, Jane.
Tack.
Mm. Tack. Ja. Jag tänker så här att vi dyker rätt in i ämnet. Mm. Du kan väl ändå göra så att du börjar och berätta lite kort om vem du är.
Ja. Jag är en del Ljunggren då, så driver Hattstugan tillsammans med min syster Pia sedan 28 år tillbaka.
Mm.
Dessförinnan har vi jobbat i äldreomsorgen. Pia har jobbat som undersköterska på ett sjukhem och jag har jobbat med äldre rehab i Region Gotland, eller Gotlands kommun hette då, i 22 år innan vi öppnade det här.
Mm. Så att,
mycket ja, åren går fort.
Ja, mycket erfarenhet.
Jo, det har varit lite olika projekt.
Och jag tänker det som vi kan väl börja egentligen prata om, för det är det berör ju direkt Hattstugan, tänker jag, det här utbytet med Kinoko Espoir.
Mm. Ja.
Kan du berätta lite, för det är ju ett tag sedan.
Det är länge sedan på ett sätt. 2001 träffade vi på dem. Det ringade en man från Stockholm som är ursprungligen från Japan. Han hade väl bott i Stockholm i 30 år ungefär då. Det var ju så att han hade kontakter i Japan som hade utvecklat sig så att han fick vara lite ambassadör för svensk äldreomsorg och barnomsorg och skola faktiskt också. Så att han såg till att de som ville kom på studiebesök på olika inom äldreomsorg, eller mest barnomsorg ska jag säga. Skola kanske var... Jo, det var lite skola med barnomsorg, för att i Japan var det ju så på den tiden att fler och fler kvinnor ville ju ut och jobba, men man hade ingenstans att göra barnen, så de var intresserade av hur man byggde upp då med förskola och så. Men sen var det äldreomsorg då, så att de hade ju varit här i den här Kenza Saki, som då var läkare på Kinoko Espoir, som var framgångsrikast i och började med det här med demensvård i Japan. De är 130 miljoner människor där ungefär och har en otroligt åldrande befolkning, precis som vi i Sverige.
Mm.
Så det var ju utmaning för dem, precis som det här, att just vad gör vi av all personer som får en demenssjukdom framförallt.
Mm.
De har ju stor vårdhem där som man då låg 8-10 stycken på varje rum och så vidare, och förstår att det funkar inte för personer med de här sjukdomarna.
Nej.
Så då bad de att få komma hit och ha den här... killen då i Stockholm fått ny som oss, och kommer de hit, en delegation på 20 personer med buss och grej hit.
Oj.
Och de visste ju inte när de satt sig på båten i Nynäshamn, och det tog ju då, på den tiden tog det ju 5 timmar att åka hit.
Mm.
Så att de undrar ju verkligen vart de kom. Och så kom de hit, det var en fantastiskt fin dag i maj, och så de satte ut på vår altan och drack kaffe, och vår pensionär tyckte det var så roligt när det kom japanska personer. De såg på något sätt och förstod några av vår boende började prata engelska.
Jaha.
Det var så fantastiskt.
Ja.
Och de här personerna som kom, det var inte bara från Kinoko Espoir, utan han hade ju kontakter med massor med privata vårdgivare i Japan. Han satt ju också, han och en kille, Jinri, som också var engagerade i Kinoko Espoir. De satt ju också i ministeriet i Japan för socialdepartementet, eller vad man ska jämföra det med här då, för att just driva äldrefrågor. För det var ju en jätteutmaning i Japan, och är. Och fler kvinnor vill ut och arbeta.
Men vad sa du, hur kom de i kontakt med just med er?
Ja, det var genom den här killen i Stockholm, den svensk killen. Som hade fått nys om oss. Och när de kom hit, och så Kenza Saki, som hade varit i Sverige i 13-14 år och åkt runt i 13-14 gånger i Sverige och sett massor med äldreboenden och sjukhus och sådär också. Han hade satt här en halvtimme tror jag på vår altan, och sa han så här: nu vet jag vad svensk hemkänsla är, sa han. För det här är verkligen hemkänsla. Det hade han aldrig känt någon annanstans.
Nej.
Och då frågade jag, men vad då är hemkänsla? Så det kan väl vara lite skillnad på, de har ju lite annan struktur i Japan eller traditioner mot här. Nej, det ska du veta, sa han. Jag har varit i Sverige så många gånger och sett. Det är första gången jag känner riktig hemkänsla. Sen ringde de i juni och så frågade de om jag kunde tänka mig att komma till Japan och föreläsa i oktober.
Mm.
Oj.
Gud vad roligt.
Ja, det var jätteroligt.
Det var första gången du åkte dit.
Jo, jag hade inte varit i Japan. Jag hade varit i Japan efter det. Jag har varit i Kina, men jag hade varit i Japan. Men och sen, så sa jag så, nej men ska jag åka, då vill jag att Pia också får åka med. Och det fick hon. Och sen var det så att Kristina Taylorud som jobbade, arbetade på, med sociala frågor och äldrefrågor på Ersta diakoni, med diakonissa, hon och hennes man som var präst åkte också med, så att Kristina skulle också föreläsa. Så det var jätteroligt. Och vi fick ju åka runt på massor. Vi fick ju se både natur och kultur och sånt, men också boenden.
Just det.
Och då hade de där som vi fick bo då, i närheten av Kinokoes bar, då hade de byggt ett svenskt hus. Då hade de kontakt med en byggfirma i Dalarna som levererade modulen ner dit, för då skulle det se svensk ut mitt i allt japanska med de här fina tak och det här. Så, så då var det en tvåvåningshus de har byggt upp. Så fick vi bo på övervåningen, och på nedervåningen var det ett boende då. Men vi var ju på rena riktiga japanska boenden där de låg på resmatta på natten, som de äldre låg på golvet, och sen rullade man ihop de här mattarna på morgonen och in i en garderob och stängt till. Och de äldre satt på med benen i kors på golvet och åt och skrattade åt oss när vi då blev bjudna där, när vi kom dit och var på studiebesök. Då skrattade de åt oss svenskar som var långa och hade svårt att få ihop våra ben och sätta oss ner. Och sen var de, ja, det var så gulligt, de var ju många gånger jättegamla som var på de här boenden. Men när vi kom sen, för man tar ju av sig skorna där, man går ju inte in med skor. Men när vi kom sen i hallen där vi har tagit av oss skorna, så stod alla skor vända mot rätt håll utåt. Vi kom in, ställde vi av oss dem. Så då hade de här äldre gått och vänt på skorna så att det skulle vara bara att kliva i och så trampa ut. Det var också så fascinerande. Då var det på, så vi såg ju både stora och små.
Med rismatter. Jag tänker, får man inte ont i ryggen?
Ja, men de är vana. De gör det. De låg på golvet och satt åt på golvet.
Det är det man
med ett sånt här lågt bord.
Det
var ju någon tunn madrass på de här rismattarna. Men det var lätt att rulla ihop, så det blev inte några jättestora rullar.
Men du hade mitt egna rum utan...
Nej, jag tror att det var någon som var enkelrum och någon som de låg två. Men på de här större vårdhemmen som vi var på, då låg de ju 3, 4, 5, 6, 7 på salar. Och på varenda sal så gick tvn på för fullt. Och man såg i vissa ögon, man såg alltså hur, och det var ju mycket sån här ninja och du vet ni, sån här svärd, alltså sån här ljud. Och sån här är riktigt sån här otäckt ljud, och man såg på vissa personer, förstår man att den där personen måste vara säkert ha en demenssjukdom, såg jag hur livrädd ut i ögonen. Så det för sen var ju de här föreståndarna som var på de här boen var ju tyckte om vi sa någonting vad vi tyckte och så. Och då sa vi ju på ett antal ställen att stäng för guds skull av tvn. Sätt på musik istället. De har ju så fin musik. Och man tänker om man pratar om qigong och sådana saker. Så finns det ju så fantastiskt mycket fin musik. Och några ställen har namn dig, för vi träffade ju dem de sista dagarna vi var där 12 dagar. Så träffade vi ju, då hade vi någon sån gemensam stor föreläsning, och då var ju flera av de här föreståndarna med där och kom fram och sa att nu har vi stängt av tvn och det ser vi att de är lugnare.
Ja, se det, ja. Bra. Men, det här var alltså 2001 sa vi då.
Och sen,
vad hände sen?
Jo, sen, det var i oktober 2001. Sen fick vi en förfrågan, nästan med en gång. Vi hade träffat en sjuksköterska, ett suk och heter hon. Hade vi träffat en av de här föreläsningarna och hon var väldigt framåt. Och då fick vi en förfrågan då från Kineoka Espar, för hon jobbade egentligen inte där utan hon jobbade i södra delen av Japan. Hon hade kontaktat dem och sagt att hon ville komma på studiebesök hos oss. Och då var det om hon kunde få komma i december. Och så stann då till i februari. Och det sa vi, ja men det går väl bra. Vi tänkte att det kommer säkert inte att bli eller så. Men det blev det.
Oj.
Så jag var ju hämtade henne vid flyget en snöig dag, och hon har varit så rädd när hon åkte det lilla planet mellan Stockholm och Visby. Och så undrade jag vart hon hade kommit nästan. Och ett skolan lärde oss i svenska också. Sen kom, var hon här 3 månader då. Och sen kom hon tillbaka och var ett helt år.
Oj, oj, oj.
Här.
I syfte att...
Ja, oh, för att lära sig.
Ja, hur ni jobbar.
Ja, precis. Mm. Och ta med sig det hem. Och då hade Kinoko Espars organisation hade ju tagit henne under sin vingar att hon då skulle hjälpa deras helt stora boende då.
Mm.
De hade ju fler boenden. Mm. Att få in lite av det här tänket och strukturen. Så mycket av vårt material blev också översatt till japanska.
Ja. Mm. Och när var det hon var här då? Det
hon var här, då var hon här alltså, det blev alltså 2002. Mm. Och sen efter det har vi haft ett uppemot ett 30-tal praktikanter från Japans olika, alltså olika boende, privata boenden då som Kinoko Espar, de har liksom en stor kontakt ute med andra boende. Och det var ju av de här 18-20 som var här första gången så var de ju från olika vårdgivare.
Mm.
Mm.
Och de vårdgivarna blev ju också sugna på, tyckte att det var bra här, så då vill de skicka elever hit, eller praktikanter hit. Och flera av de här praktikanterna var ägarnas söner och döttrar.
Ja,
okay. Så det blev ungefär, och allt ifrån några veckor till några månader för varje praktikant.
Ja, det är ju jättehäftigt. Var,
och det var så
många.
Häftigt att se ändå, jo, att de, vår äldre här anammade verkligen de här. Och vissa var ju lite duktiga på engelska, men vissa kunde ju ingenting. Så då fick man ju kommunicera med lexikon och så. Men man såg alltså flera av vår äldre bara prata lite engelska och säga thank you very much och lite sådär.
Mm.
Och så. Och sen vissa var ju verkligen så här att anamma att vi är så nära. För där är man inte så nära.
Nej.
Kroppsligt.
Nej.
Nära.
Just det.
Men, så det var lite skillnad. Det såg vi ju när vi var runt och på studiebesök också. Men när de kom hit, så, det är så naturligt för oss, så föll många in i dig. Var lite försiktig i början, men sen... så gick det jättebra. Så det har berikat oss jättemycket.
Mm.
Och sen hade vi 2 personal. En härifrån. Och för vi hade inte 2 som ville eller kunde åka. Då fick vi en tjej ifrån, som jobbar på Hemse på ett boende. Och sen en av vår personal här, Marie, som åkte iväg och skulle hjälpa dem där på plats. På olika boenden i 3 månader.
Mm.
Mm.
Men det blev ju lite så här. För det är sån hierarki i Japan. Och så där vet ju nästan inte ens sjuksköterskan var läkaren. Varför skriver läkaren ut det läkemedel till? Det frågar man inte om och så. Och allra helst inte motsvarande undersköterska. Där frågar en sjuksköterska om varför ska denna det. Alltså det är sån hierarki.
Mm. Ja, just
och det märkte ju Birgitta och Marie också där. Så det var jättesvårt för dem att verkligen komma in i grupperna och försöka. För de såg en massa hjälpmedel som de har fått och köpt i Sverige.
Mm.
Som bara stod i inställt i förråd och så vidare. Som de tyckte det kunde de vara bra att ha.
Mm.
Och när de hade musikstund så då var det ju karaoke. Alltså för 100 personer ungefär.
Ja, det är typiskt.
Alltså 50-100 helboende. Och då såg de ju också att de hade demensfrukt. De var helt skräckslagna.
Ja.
För det blev sån tempo och sån högt och ja, så rörigt och så. Va? Så de försökte på allt sätt att visa att försök just när det var demensfrukt att ta i mindre grupper. Och, men det var lite svårt att komma in. Men det var ändå intressant och de fick vara med om mycket.
Mm.
Men tror du att det är någon skillnad ifall man skulle åka dit idag?
Jag vet inte riktigt. Mm. Jag har kontakt med en bekant som har kontakt med Japan och är där vartannat år ungefär. Hon tycker att det har blivit lite bättre.
Mm.
Men det ändå har de mycket kvar.
Mm.
Så just att de har så otroligt hög andel äldre. Och sen är det ändå inte... Alltså andelen, de har ju också... Demografin blir ju att det blir så mycket äldre mot folk i arbetsför ålder. För där skaffar man inte heller så mycket barn längre. Mm. Men sen att kvinnor vill ut, alltså det är ändå det här att fler kvinnor behöver ut i arbete för att de ska klara det.
Mm. Mm.
Så det finns ändå jätteutmaningar där.
Mm. Ja.
Men sen är det inte så jätte påläst, men visst har det blivit bättre, absolut.
Mm. Ja, de måste ju också ha läst forskning och
jo,
läst
absolut.
In sig på det.
Men jobbar de med några speciella tekniker som ni kunde ta med er tillbaka?
Nej, det var faktiskt inte så utvecklat då. För det var lite mer förvaring.
Ja, det var så.
På ett sätt. Ja. Sen hade de ju då blivit förtjust i det här med musikterapi. Men det blev ju lite fel då. För då var man, det var som en stor konsert liksom, nästan.
Just det, ja.
Och det blev inte all gånger det bästa.
Nej,
det är klart.
Hellre ha musik.
Tänk vad lite egentligen det behövs om man... bara tänker efter och lyssnar på erfarenhet då.
För där var det så vanligt så fick vi på all ställen nästan när vi sa om tv, då sa de nej, men här i Japan då blir man pensionär Och så, då sitter man bara och ser på tv nästan dygnet runt. Det är bara tvn som går. Om man, har man en demenssjukdom eller en annan kognitiv svikt så är det svårt att ta in allt det här. För det var ju så väldigt våldsamt och högt ljud. Och.
Ja, visst.
Men fler sa det, att det var precis som att alltså, det blev så långt när de stängde av tvn.
Mm. Jag tänker, ni har ju också en slogan, ett levande, värdigt liv, livet ut. Mm. Vad lägger man...
Det var det först vi skrev.
Ja, det är så fint tycker jag, men vad ligger det?
Nej, det är ju det att alltså, kommer man hit så ska man fortfarande få vara den man är.
Ja.
Att vi lägger så mycket vikt vi bara kan att försöka förstå och lära oss hur den här personen har velat haft sitt liv och hur den har, vad den har tyckt om och också vad den inte har tyckt om.
Mm.
Och det kan ju sätta igång mycket om man trampar fel, och det är klart att det gör man ju inte av omänsklighet, utan ibland kan det bli så.
Mm.
Men desto mer vi vet och vi tar vara på och skriva ner, så desto mer kan vi upprätthålla det här med.
Ja, precis.
Så, att, nej, det har varit vår slogan, och det är därför vi är här.
Mm.
Och alla personal som kommer hit, om det sen är vikarier, det är sommarvikarier eller vad, så introduceras de i det här. Vi är här för deras skull. Och då får ingen städning och tvätt och allt det här ta, om det är oroligt eller vi behöver, eller det är fint vi är där. Gå hellre ut för den här tvätten, och det springer inte ifrån oss. Utan det är det. Det finns kvar. Och det är en handen slutar tar den andra vid. Och då tar man vid där de andra slutar. Då får man ta det.
Och jag tänker, det var väl därför du fick Solstickepriset också, med motiveringen att Jane Lindell Ljunggren är en eldsjäl och visionär som outtröttlig verkar för god och värdig omsorg för personer med demenssjukdom.
Ja. jag gör mitt bästa. Ja. Och det kanske var också ligga lite i det här tv-programmet att jag fick det priset. Men ändå så är det jättetacksamt. Det är fantastiskt. Men
fantastiskt,
det är verkligen med all personals, all min arbetskamraters och Pias. Det här är ingen one-man show. Utan det är
alldeles. Så är det ju. Verkligen. Men ändå, men det är väldigt fina.
Jag har aldrig släppt den fanan och kommer inte att göra det. Jag kommer att strida så länge jag behöver.
Och jag tänker just det med god och värdig omsorg. Det är fint tycker jag.
Och att du verkligen är engagerad i det här arbetet. Vi pratade ju det om i förra avsnittet när vi pratade med dig om att du har skrivit en bok.
Mm.
Vill du berätta lite grann om den här boken?
Det var jag har en väldigt, väldigt god vän, en arbetsterapeut i Göteborg sedan jättemånga år, Gun Aremyr. Och hon har gjort så mycket fint för demensvård. Hon är arbetsterapeut som sagt. Och har skrivit böcker förut om just bemötande vid svårare situationer och så vidare. Och att Asta får vara Asta hela livet ut. Och det är så otroligt viktigt. Så sen började vi prata om det mer och mer, att vi skulle ha gjort en lite modernare, alltså det här med bemötandet i olika situationer och lite tips på aktiviteter och hur man kan bryta vissa saker och så.
Mm.
Så att då började vi skriva, var det 2010 eller någonting sånt där? Och då var det gått till förlag som var intresserade och ge ut den. Så att vi skrev var och en på sitt håll olika kapitel och fick ihop det, och då tyckte vi att det blev bra, och vi, som sagt, så har vi fått otroligt mycket fin kredit för den boken, och också som jag blev jätteglad över, det anhöriga, att de har hittat den här boken och känt att de har fått så mycket stöd. För det är väldigt praktiska tips och exempel. Väldigt individfokuserat.
Okay.
Precis, för det är det jag tänker, målgruppen, det är anhöriga, men även om man jobbar.
Och personal, precis. Så det var vi jätteglada för när vi förstod hur mycket anhöriga och anhörigföreningar och så som har använt boken. Som läsecirkel och så vidare. Och diskussionsunderlag.
Och är man nu sugen på den här boken, så sa du här innan att just nu så verkar den vara slutsåld.
Jag tror inte att det finns något exemplar kvar. Vi har några här, har vi ju. Men vi ska sätta oss och sen gå igenom boken och sen revidera den och skriva till några kapitel, har vi tänkt.
Precis.
Så, och hoppas att vi under hösten här kan börja det arbetet.
Då har man ju någonting att se fram emot.
Jag hoppas det, verkligen.
Ja, verkligen.
För det är synd, för det vi vill, både Gun och jag är väldigt mycket för att det ska vara så det verklighetsnära, hands on. För att personal eller anhöriga som läser, jag ska direkt tänka att här får jag ett tips.
Ja.
Och kunna använda
det. Inte behöver läsa stora roman eller avhandlingar eller vad man ska säga, utan man ska kunna slå och kunna få.
Det är precis. Bra.
Det
gillar jag.
Ja.
Men jag tänker, den här bokhyllan här, har du den här så vi kan få kolla på
jag
den sen?
Jag har den inne på kontoret.
Vi får kolla, vi kan ta det sen.
Ja, vi får ta det.
Ni kan få ett exemplar.
Oj.
Oj.
Mm. Ja, det ska bli jätteintressant.
Nu ska du inte lova för mycket här, Jade.
Jag vet. Nej, men det var ett jätteroligt arbete. Och just, för det är så när man är ute och träffar personal, annars det ska vara så där verklighetsnära så de känner direkt att de kan gå in på avdelningen och göra alltså, situationer bättre. Det kan ju vara svår situation. Eller få vardagen att fungera bättre med just med lite enkla aktiviteter och så. Man behöver inte samla lite saker. Jag säger bara samla vykort och ha i en korg eller i en liten fin ask eller någonting. Och så bara lägg fram det vid fikat eller gå in i en lägenhet med några stycken och sen bara lägg fram vykort på bordet. Så garanterat så tar ju och sen de som inte kan fysiskt, då får man hjälpa dem att ta ett vykort. Och sen har du då har du öppnat hur mycket berättelser som helst, bara genom vykort. Så svårare behöver det inte vara.
Nej, det är häftigt.
Det ska vara enkelt så man snabbt kan fuska personal, springa och leta saker och tänka ut. Och, då blir det inte av.
Nej, det blir inte av.
Då får man inte hantera det. Utan det ska vara sånt enkelt som så man kan fånga vilken stund som helst.
Så många bra tips i den boken, misstänker jag.
Ja, det är det.
Jättekul. Den ska vi läsa.
Ja, verkligen.
Och i och med det så är vi faktiskt klara här.
Tack Jane.
Tack själva för att ni vill komma. Det
var jättekul att träffa. Och vi har även fått träffa några boende som bor här. Och man märker även på dem att de mår bra.
Väldigt bra.
Så det har varit jättekul att se att demensboende kan vara så hemtrevligt. Och man kände verkligen när man gick in här att här har de det bra.
Och att man är välkommen.
Ja.
Nej, det är fint.
Jättekul. Men då får ni ha det så bra alla ni som lyssnar och ha en härlig dag. Hej då.
Tack så mycket. Hej då. Hej.